Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hockeystudion sponsras av 1x2.se.
God kväll, god morgon eller god eftermiddag beroende på när ni lyssnar på det här. Hockeystudion är tillbaka och jag inleder med en klassisk Thomas Ros på, måste jag säga. Hej morfar Ros, hur mår du?
Det är helt fantastiskt. Jag trodde inte jag skulle bli så här tagen av att bli morfar, men det var en oerhört spännande 13 januari som slutade väldigt lyckligt. Och både Klara och alltså mitt barnbarn och föräldrarna mår bra och sådär. Så att jag är stolt som en tupp. Ni har någonting roligt att se fram emot, kan jag säga.
Det finns ju två kriterier lite grann för att bli riktigt gammal. Det ena är väl att fylla 50 och det andra är ju att bli morfar. Du har bockat av båda dem nu här på bara några veckor. Liksom. Känner du dig väldigt gammal? Mm.
Ja, faktiskt. Det är hemskt att säga att man är 50. Du har ju varit där något år, men det är en väldig skillnad när man skriver sin ålder. Sådär. Vi hade ju någon, jag vet inte om du har svarat på panelfrågorna i vår OS-bilaga. Har du gjort det, Abris? Där man skriver sin ålder och antal år på Aftonbladet och guldmedaljer och sådär. Och det var första gången jag skrev 50 för första gången där. Och då fick jag nästan, då röste till i kroppen, gjorde det.
Vad säger du, Kålan?
Men jag måste säga bara att det har varit så hockeytema över den här förlossningen. Klara är alltså född den 13 januari, samma dag som Conor McDavid. Och förlossningen tog 97 minuter. Vem har det tröjnumret?
Pelledin.
Conor McDavid kanske.
Pelledin.
Ja, just
ja,
det.
Pelledin, ja, precis. Ja. Ja, så att det januaribarn kan bli någonting stort, tror jag.
Häftigt. Vad säger du, Kålan? Morfar, det är imponerande, va?
Ja, det är bara att gratulera. Sen så, jag var ju faktiskt och spelade en hockeymatch i onsdags. Då mötte vi en kille som var 65 år. Han kanske också är morfar. Vad vet jag? Det är väldigt imponerande i alla fall att man kan spela hockey i Division 3 när man är 65 år. Så en stor eloge till Ellert i BK Åkra.
BK Åkra.
Ja, men var kommer de ifrån? Jag har aldrig hört talas om det där laget. Jag blev förvånad när jag hade långtråkigt att gå in på Stats och kollade Division 3 Dalarna.
Ja, men det är ett farligt lag.
Okej, ja. Aldrig hört talas om
det. Nej, så de har Daniel Sperle står i mål där.
Jaha. Mm. Jaha. Och därför blev det så jämnt kanske.
Vad sa du för något?
Det var ju väldigt jämnt i matchen.
Ja, men det var nog mycket för att vi var brutalt dåliga också.
Ni hade ju backbrister. Ni kan ju ring mig eller Abris om ni vill ha hjälp.
Ja, nej men det är ganska bra att ha backbrist. Då får man ju spela vartannat byte. Det är rätt så kul.
Ja, då håller man sig varm och fin.
Ja, exakt.
Jag vet att jag testade på att spela backen del under min blygsamma karriär där. Jag kommer ihåg att jag tyckte det var väldigt jobbigt, för det hände så lite, och när det väl hände så gick det fort, så man var tvungen att vara beredd liksom då. Och så på uppvärmningen så var man knappt svettig när man kom in i omklädningsrummet efteråt och sånt där. Så att det var, ja, det är lite klurigt att vara back faktiskt.
Ja, det har du rätt i.
Har ni någon OS-feber då?
Man har ju börjat fundera mer på det där. Man har ju börjat fundera mer på det där och nu har vi börjat liksom fundera på truppen, vilka kan det bli aktuella. Jag mässar lite med några potentiella spelare här och jag tror att de som väl blir uttagna till OS ser den här som väldigt stort. Var du aktuell för 4 år sedan, Kålan, eller hur var det när inför Pyeongchang där?
Nej, för fan, det var inte ens. Nej, jag fanns nog inte med på någon landslagskarta, det tror jag inte.
Men när spelade du ut till Kronor senast då?
Ja, Det var ju innan jag åkte till Ryssland, tror jag. Så kan det ha varit 2015 kanske?
Aha, tiden går fort.
Ja, för jag var aldrig med när jag kom hem till Karlskrona. Då var jag aldrig med i landslaget. Och sen, ja, efter det så har det inte blivit något. Så typ 2015. Så jag har inte varit jätteaktuell för något OS.
Nej. Det har ju varit flera OS-rader där det bara varit liksom, ja, NHL-proffs som har varit med. Men så var det en förändring i Korea och nu var det en hastig förändring här med att NHL valde att tacka nej då. Ja. Hur stort är OS för dig, Kålan? Alltså, hur pratar man i omklädningsrummet liksom i 2017 och 2018 där?
Nej, men det är såklart, det är jättehäftigt. Om man hade varit aktuell så hade ju jag givetvis tackat ja på en gång. Det är inte ofta man får chansen att få spela om en OS-medalj. Speciellt inte för oss hockeyspelare. Så att, det är ju ändå en väldigt stor grej. Jag tror jag skulle nog ranka det ändå högre än ett VM. Om jag får välja själv.
Ja, jag har pratat med så många spelare jag också, eller många, men de jag har pratat med i alla fall om OS, de är ju jättepositiva till att åka dit och spela trots de här förutsättningarna. De är i alla fall begränsat med publik, eller det vill bli i alla fall, och alla restriktioner som är och små möjligheter att titta på andra idrotter och sånt där kanske. Men det har bara varit mungipen uppåt. Du var väl att prata med Max Verino bland annat där också, Thomas. Han var väl också väldigt positiv om man skulle bli uttagen.
Ja, jag hade ju en skrivbordsvinkel innan jag pratade med Max Verino där att han är en begåvad man som liksom har synpunkter på mycket och kunskap och vill vara inläst och så vidare. Och då fick jag liksom några tips om att han kanske inte var så sugen att åka till Kina 3 veckor mitt under en pandemi då, för att han värderar kanske andra saker. Men det var så att det glittrade ögonen på när jag pratade med honom. Och skulle han få sätta på sig en Kanada-tröja och representera Kanada i ett OS, så var det ju som... Ja, det var det största han kunde vara med om. Så att jag har ändrat helt uppfattning om det. Jag tror det skulle vara fler som var väldigt avvaktande till hur roligt blir det att åka till Kina och vara inlåst och sen träna hockey och sen spela någon match och sen fortsätta vara inlåst. Blir det här verkligen så trevligt? Men de tankarna verkar vara som bortblåsta hos många.
Ja, och vi ska ju dit eventuellt, är det sagt. Du och jag. Hur ska det
funka? Ja, men jag har ju, det vet ju du, jag kanske, som sagt, vi har ju inlett den här podden med att prata att jag blir morfar och jag har fyllt 50. Jag kanske har lite gubbångest eller gubboro i mig, men det ska bli en utmaning det här för min själ och för min kropp att få ihop det här.
Ja, det blir spännande att se. Vad säger ni om truppen då?
Jag blev lite störd på det här med Simon Edvinsson. Kan du fylla i kolan där varför han går ut och säger att han inte vill åka?
Nej, jag vet inte varför han inte vill åka. Det måste väl vara något hälsoskäl, eller så är det för att han spelar i Frölunda och Roger inte vill att de åker.
Ja, han vill ju fokusera på Frölunda, sa han. Men det är lite märkligt. Det är kanske enda gången han... Nu vet vi inte ens om han är aktuell och sådär. Jag vet inte hur högt man ska ranka honom. Det är en stor talang. Men
jag har ju tagit ut backarna. Så att vi får väl se om han platsar i min trupp eller inte.
Mm. Eller tror jag förstod vad han pratade om, Edvinsson, Abris?
Jag skulle kunna tänka mig att de har liksom, Roger Rönnberg har tagit in Simon i ett rum där och sen sagt så här: nu ska jag berätta för dig hur det var när Rasmus Dahlin var i Pyeongchang 2018. Då var han borta i 2,5 veckor och han fick inte spela någonting, och han satt på hotellrummet och spelade tv-spel och hade jättetråkigt och kom hem och var inte i bästa form. Och så vill inte jag att det ska bli med dig, Simon, om du blir uttagen. Därför vill jag att du helst tackar nej. Nej, jag vet inte, men jag tror väl att det finns en historia med det där lite grann i alla fall. Och han vill fokusera på ett JVM som kommer i sommar. Jag vet inte 17 om det blir något JVM i sommar. Det känns konstigt om det blir det. Men ja, jag vet inte. Det var väl... Det kanske är klokt på lång sikt. Förhoppningsvis kommer väl han att få chansen i flera OS framöver när NHL-spelaren får vara med igen.
Det var ju vår dagliga vinkel, Rasmus Dahlin-gate, när vi var i Sydkorea. Vi såg ju på någon träning där, vet jag, att han var ju utanför laget. Han åkte ju i mittzonen och liksom, ja, dribblade med pucken. Han fick ju inte ens vara med på 5-mot-5 övningarna, kommer du ihåg det?
Ja, de spelade fem. Han var varken med på 5-mot-4 eller 4-mot-5 var det väl. Så då var det väl så här typ 3-4 spelare som varken spelade boxplay eller powerplay. Och Dalin var ju en av dem. Så han åkte och lekte med pucken i mittzonen där när vi var i Seoul på det här förlägret som de hade där. Och det var väl inte... Elias Pettersson blev inte uttagen och Rasmus Dahlin fick inte spela. Så det var väl inte direkt sån där ungdomlig glans över det laget.
Nej, och det var väl en snittålder på 28-29 år, så att man fick ju en känsla att han kanske till och med kändes lite utanför. Är det korrekt då, Kålan, att göra så här, att ta ut en kille och sen inte liksom spela honom? Alla 8 backar kan ju inte spela.
Nej, och det är väl därför man undrar varför man behöver ha med sig 8. Kanske räcker med 7, det är inte en jättelång turnering och man spelar väl kanske på 6 backar. Eller ja, de kanske spelar på 7.
Men det är ju covid va? Det är väl covid som är lite bökigt, för det kan ju bli ett par positiva tester i bubblan. Då behöver de nog ha någon extra, misstänker jag.
Ja, precis. Och då är ju frågan, någon kommer ju hamna i den sitsen, så att ja, det kanske är lättare att hålla en ung spelare glad och positiv än att hålla en 27-åring som tycker att man borde spela.
Det, ja, det var nog så de tänkte lite grann.
Mm. Ja. Okay. Truppen tas ut på fredag då.
Ska vi kasta oss över den?
Som jag förstått det så kan de liksom ta ut... De tar ut 25 spelare. 3 målvakter, 8 backar och 14 forward. Och sen har de en reservlista också.
Ja.
Och bland annat så måste alla spelare då fylla i en app. Du och jag ska börja med det här imorgon, Abris. Där vi berättar hur vi mår. Och jag antar att den här appen också har koll på var vi är någonstans. Det vill säga att om vi har rört oss i ett stort smittområde så kanske det blir någon röd lampa som lyser. Någonting sånt där. Och det ska ju spelaren också göra då. Det vill säga att man ska fylla i om man har feber och sådär. Vi får väl veta mer om det här imorgon då. Men vi kastar oss över truppen då. 3 målvakter, där sa du Abis att vi inte ens behövde liksom snacka om det, utan det var en no-brainer.
Nej, jag tänkte komma med ett förslag i alla fall, så får ni känna på den, så ska vi vara lite. Men jag känner Lasse Johansson ska St. Petersburg, min givna första målvakt. Magnus Hellberg, Sochi, backup. Och så har vi nog Anders Lindbäck som nummer 3, alternativ kanske Adam Reideborn där. Vad känner ni runt den trion?
Direkt så känner jag att det är en, alltså åldersstrukturen är ganska gemensam och lite lika. Jag vet inte 17 om man inte ska ta ut en yngre tredjemålvakt som ändå bara ska sitta och käka nudlar på läktaren.
Nej, det är jättebra. Lindbäck är ju hur skön som helst. Han kommer vara jättebra där. Även om han inte står så kommer han göra så att det är roligt där.
Mm.
Jag tänker också att om Garpenlöv vill hålla sig lite väl med SHL-klubban också, så är det dumt att ta ut en typ Wallstedt eller någon som sitter och käkar popcorn på läktaren. Då kanske han kan ta någon från en KHL-klubb där de ändå är bättre dessutom. Då är säkert sugna på ett OS också. För att det är väl ingen som säger att Lindbäck är hästlängder efter Hellberg heller för den delen. Va? Så att det kan ju vara att de kämpar och turas om och vara backup och sådär. För jag tror Lasse Johansson med den säsongen han har haft och flera säsonger bakom, så att han blir svår att peta undan faktiskt.
Mm.
Känns ganska stark målvaktssida, tycker jag.
Lasse hyllas ju enormt mycket, men man undrar lite bara hur bra han är alltså i en sån här landskampsturnering. Hänger ni med? Alltså att han står ju ett av KHLs bästa lag. Och då kan man ibland tycka kanske att det kanske är lite... Alltså vem som helst kan nästan stå där. Alltså man skulle vilja att han blev mer prövad nästan då.
Ja, samtidigt är det ett jäkla tryck att stå i CSKA och ska St. Petersburg. Det är ju inte många som fixar det. För där handlar det ju bara om att i stort sett hålla nollan och vinna matcher. Liksom. Annars blir det väl tradad direkt. Liksom. Så att jag tycker han verkar ha ett ruskigt pannben om jag ska vara helt ärlig. Och det imponerar på mig. Det tycker jag blir den viktigaste egenskapen hos en målvakt också. Just att ha det här huvudet och liksom gå ut och leverera under tuffa förhållanden.
Han kommer ju från en orienterarsläkt eller en orienterarfamilj då. Och jag har alltid, innan jag började jobba på Sportbladet så var jag lokalreporter och ja, lokal sportjournalist. Så då skrev man ju om alla idrotter. Och jag blev alltid fascinerad av orienterarna, för jag tyckte att det var så rejäla människor och sånt oerhört, som du sa, pannben på allihopa. För att jag menar, det är ju ingen myspys i något omklädningsrum där, utan man springer ju själv i skogen med en karta och tränar innan jobbet och sådär. Och det är ju noll kronor i lön att vara orienterare, kan jag liksom lite schablonmässigt säga. Så att en väldigt reko kille som kan få vakta till kronors mål.
Spelade du med Lindbäck i Timrå och Kolan eller?
Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag. Och sen har jag varit med han några landskamper och sådär. Men ofta när man åker hem till Gävle så... Eller åker hem till... Ja, när Therese är från Gävle, min fru. Så då brukar vi stöta på han. Han har ju stuga där ute i Forsbacka. Och Thereses föräldrar och syskon bor i Forsbacka. Så det är inte alls omöjligt att man stöter ihop med han där.
Jag har gjort bort mig för honom.
Ja, det har jag ett minne av faktiskt. Ja. Det var ju Timrå eller någonting. Eller var du ute, ute på lokal till och med som du träffade honom?
Ja. Det här var jättemånga år. När spelade du Timrå, Kolan?
09-10 tror jag. Spelade.
Man är så dålig på... Det här är jättelänge sedan. Jag och Henrik Sjöberg bevakade hockeymatchen och sen gick vi ut och käkade efteråt. Och vid vårt bord så sitter det två unga män då. Och trevligt som jag är då så frågar jag, var ni på matchen ikväll då? För jag tänkte man kanske prata hockey då. Och då var det bland annat Anders Lindbäck som satt där. Och han var nog inte första keeper i Timrå, jag tror han var backup eller någonting. Men det var liksom lite roligt när han sa då att jag var med på matchen liksom sådär. Och jag är inte riktigt... kände igen någon. Men det här var ju innan han hade breakat såklart. Så att det är inte så lätt att känna igen vem som helst då. Men jag blir påminn varje gång jag träffar Henrik Sjöberg om det där. För han kände ju igen dem direkt givetvis då. Och jag tror att de hade lite connection med varandra i alla fall.
Ja, men, de är kompisar.
Så kan det vara. Ja, så kan det vara att jag var inte riktigt påläst om målvaktsdjupet i Timrå där.
Och för alla som sitter och undrar vem Henrik Sjöberg är, så kan vi säga att det är en kollega då som har jobbat på Expressen tidigare och numera jobbat på Hockey News.
Ja, och jobbat på den utmärkta plantskolan Dagbladet då i Sundsvall, som har fostrat extremt många duktiga och skickliga sportjournalister.
Ja, plus mig.
De kallade den tidningen för vad de kallar för? Propellen, var det så?
Jag vet faktiskt inte.
Ja, de sa det. För den var så tunn tyckte de. De hade bara 4 sidor, så att då var det liksom, har du läst Propellen då?
Då har du aldrig jobbat söndagkvällar på, eller söndagar på Dagbladet och leverera måndagstidningen där. Det var ju 14 sidor sport minst, kändes det som. Så kan det vara.
Det var lite...
Vi går vidare tycker jag, backsidan. Vi har ju en backexpert här och vi bad ju Kola naturligtvis att plocka ut sin backsida till OS-truppen. Få höra, Kolan, kör.
Ja, vi har ju given första back har vi Henrik Tömmernes. 45.
Vad är han bra på egentligen?
Han är bra på allt. Jag tycker väl att hans styrka är väl att han läser spelet och han är otroligt bra med pucken. Slår ju enkla pass. Och ändå så, han har gjort 45 poäng tror jag. I år. På 36 matcher. Vilket är ganska bra i schweiziska ligan. Han spelar i Genève. Sen så har vi Claes Dahlbäck. CSKA Moskva. Vi har Jonathan Pudas. Skellefteå. Sen har vi Linus Hultström. Metallurg. Vi har Oskar Engsund och Erik Gustafsson från Luleå. Christian Folin, Frölunda. Och sen åttonde back som får sitta och äta chips blir Lukas Eckestål Jonsson från Rögle. Saknar ni någon?
Väldigt många SHL-backar.
Ja.
Många SHL-backar och jag saknar väl succébacken i KHL, Lennström.
Ja, nej, han fick inte plats.
Vad föll han på då?
Nej, för jag har Tömmernes, Pudas, Hultström som powerplaybackar, även Eckestål Jonsson. Så då försvann han bort, tyvärr.
Är det så du har tänkt? Fyra offensivbackar och fyra fyrtorn?
Ja, det är det. Erik Gustafsson är lite både och. Så han går in i båda. Han kan spela både powerplay och boxplay. Men sen har vi Dahlbäck, Engsund, Folin och Gustafsson som kan spika, eller vad säger man, städa bakåt.
Ja, jag tog faktiskt med två KL-backar där före Engsund och Ekestål Jonsson. Jag vill gärna ha med Filip Holm och Oskar Fantenberg faktiskt. Filip Holm vet jag är lite förbundskaptens favorit. Han var väl med och vann VM-guld till och med 2017. Gjort en jättebra KL-säsong. Och Fantenberg är ju, ska utprägla defensiv back numera i KL, känns det som i alla fall. Och jag tror att Tre Kronor, ska de ha någon chans där så måste de ha ett bra målvaktsspel, bra defensiv tror jag. För vi har inte spetsen framåt. Men kolla dig backexpert, jag får väl vika mig på. Annars hade de sex andra namnen var vi överens om.
Ja, men jag gillar Fantenberg också. Jag funderade på han, men nej, det gick inte. Jag fick inte in han.
Nej. Man undrar ju, nu har du ju de givetvis bra koll på KHL, jag ska inte säga det. Men du vet, hela hösten ägnades ju åt att scouta NHL-killar. De var ju där. Ja, hela förbundskaptensledningen var ju i Nordamerika och såg matcher för att liksom scouta ihop ett NHL-lag. Och så vips bara i jul och nyår här så bestämde Sven att inte, NHL var, att inte var med. Det blir ju snabba bud att ställa om. Och jag tror inte att de åker in till Ryssland så många matcher. Som jag förstått så åker de till Helsingfors och kollar på Jokerit. När Jokerit möter ja, de här lagen med svenska knytningar i KHL då. Men jag tror att det blev en ganska stor förändring för landslagsledningen att tänka om och hinna scouta nya spelare.
Samtidigt så har de ju de här Eurohockey Tour-turneringarna tänker jag, som de också måste hålla koll på spelarna. Så både Karjala och Channel One Cup gick ju här före jul, så att de måste ju ändå ha haft två bollar i luften lite grann där samtidigt.
Det känns väl som att det kanske inte blir jättemånga nya spelare heller. Det är väl rätt så många inkörden spelare som kommer vara med ändå.
Ska vi kasta oss över forwards?
Ja, men det kan vi väl göra. Jag har gjort en lista. Jag vet inte om du har gjort någon lista, Abrista, eller om vi har samma lista.
Nej, jag satt ihop lite. Jag satt ihop fyra kedjor här faktiskt. Men vi kan
men
köra
din
först.
Då, så får vi, nej, men kör din först, sen så står vi bara rabbla namn. Vi kör din först.
Det är svårt, men jag ska i alla fall jag ska dra lite snabbt för jag tänkte. Malte Strömvall, Per Lindholm, Mattias Tedenby, Bromé, Anton Lander, Jesper Olofsson, Dennis Everberg, Joakim Nordström, Carl Klingberg och Dennis Rasmussen, Marcus Kryger och Max Friberg i en fjärde kedja. That's mine. Vad tror ni?
Kryger, tror du är han sugen på att spela OS?
Alla är sugna att spela OS. Jag tror Kryger är sugen att spela OS. Jag tror det. Jag gillar honom som fjärde cent. Jag tycker att han är liksom,
men, jag vet om när Grönborg tog ut sitt lag. Nu har jag inte framför mig, undrar när Kryger var med i Tre Kronor senast för övrigt.
Det måste ha varit när VM-turneringarna va?
Ja, jag vet om att när Grönborg, den första spelaren han tog ut i sin trupp, det var ju Kryger, back in the days. För då hade han låst fjärde kedjan och tyckte att han hade den perfekta starten. Och sen byggde han vidare med andra spelare omkring. Så att Kryger är ju en drömspelare för de flesta förbundskaptener.
Spelade ju VM både 17 och 19.
Ja. Men du, Tedenby hade en bra säsong. Hade du med honom?
Ja, jag har ju det, och det är ju lite så här, där är ju lite fundersam. Jag tänker om det liksom, han och Strömvall ihop i samma kedja, det kanske kan bli lite snurrigt, tänker jag. Men jag tänker Per Lindholm är ju lite favorit i mig, att han ändå kan hålla ihop det där på ett ganska bra sätt som center där. Så att vi behöver ju ändå ha lite irrationella spelare som kan göra någonting, och där är ju Tedenby definitivt en sådan. Men har ju inte varit någon Garpenlöv-favorit, kan vi väl vara överens om.
Nej, jag tror inte han har spelat i landslaget på flera år, och han var ju uttagen till Channel One Cup i december, men kom inte till spel då, om det var sjukdom eller skada eller vad det var för något. Det vet jag inte då.
Nu är det ju här bara 12 spelare ska jag säga, 12 forward, så att det finns ju plats för två till, men jag har inte tagit ut dem. Jag måste säga att jag blir mer och mer imponerad av den här Fredrik Olofsson faktiskt i Oskarshamn. Jag tycker han är jäkligt bra, alltså jag skulle kunna se honom som en 13 eller 14 forward faktiskt i den här truppen.
Och jag noterar att den svensk som ligger högst i poängligan SHL kommer inte med.
Nej, Patrik Karlqvist eller?
Ja.
Ja. Nej, jag tog inte med Karlqvist och han är väl ständigt underskattad, så det kanske är fel. Vi var väl ingen som trodde att han skulle toppa poängligan bland svenskarna efter i SHL heller, va? Så att, det är möjligt att han ska vara med. Carl Söderberg är också en sån där namn som jag funderar på, men jag tycker att i en bättre omgivning så borde ju han blomma ut mer. Jag vet inte, i Malmö känns det som att det lossnar inte riktigt. Det hittar inga bra kedjekamrater till honom heller. Liksom. Idag tror han spela med Marcus Sylvegård under söndagen ska väl säga. Och nu tappar jag namnet också, men han Djurgårds Kalle Östman, nu kom det. Och det känns väl kanske inte riktigt som att man får ut full potential av Söderberg där. Så att, det kan vara, han kan vara först i center lika gärna ett OS-lag kan jag tycka faktiskt, om jag ska vara helt ärlig.
Hade du med Anton Lander?
Ja, Lander är med. Han centrar ju Schweiz-kedjan där med Bromé och Jesper Olofsson. Mm. Klok spelare.
Hur var det för 4 år sedan? Var det inte lite succé för Per Lindholm och Oskar Möller där?
Ja, det var väl inför turneringen i alla fall. Det var ju den här Skellefteå-kedjan som skulle bära oss då med Lindholm, Möller och Lindström. Det blev väl aldrig någon riktig succé i det där. Det var väl...
Ja, Omark som vann interna poängliga med 7 assist på 4 matcher då. Ja. Det vart ju torsk i kvarten i det OS-et då. Mm.
Kommer ni ihåg allt det här eller sitter ni och tittar upp det?
Nej, men sånt där ett OS, nu var ju det här, jag åkte ju hem mitt under det här OS-et, men när det är en stor turnering så där, det är ju ändå vi behöver, det är ju vårt jobb mitt avbrist, det är ändå vi behöver fokusera på faktiskt. Ja. Och vi går ju lite så piff och puff där och pratar vinklar och tankar. Och sådär. Vi är nog ganska små jobbiga att göra med, för att vi är inne i en hockeybubbla som i alla fall jag lever i nästan dygnet runt, så att jag pratar inte så mycket annat, utan jag tänker mycket vinklar och sådär, så att jag är nog inte så behaglig eller mysig att umgås med.
Jag förstår ju varför jag bara slog Abris en gång förra året när vi hade quizet i alla fall.
Mm. Ja, men du kommer, vet du, får du jobba med det här 15-20 år till, så kommer du nog att vara riktigt vass också, det tror jag.
Hade du med Emil Pettersson, hade du med honom?
Nej, jag hade faktiskt inte det. Vill du ha in honom?
Är inte det en duktig hockeyspelare?
Ja eller nej, du får säga vad du tycker. Vill du ha med honom?
Ja, han kan väl få plats 13 då, ska man inte säga så då?
Ja, Olofsson 14 då. Mm. Ja. Mm. Det blir spännande på fredag.
Vet ni vem som leder svensk poängligan i KHL?
Ja, det är ju Malte, va? Strömvall.
Ja, Strömvall, ja, precis. Honom är lite, alltså titta på hans karriär, gå in på hans karriär på Elite Prospect, så är den oerhört häftig. Kom ihåg när vi hade våra långa transfer deadline sändningarna då var ju liksom, jag tror Strömvall representerade 3 klubbar på 2 dygn eller sånt där. Det var någon bizarr, jag kommer inte ihåg vilka klubbar det var, någon Växjö, HV, Luleå eller någonting sånt där. Det var något jättemärkligt som skedde.
Jag spelade med han då. Han kom till oss i HV och sen gick han vidare till typ Växjö eller Luleå.
Ja. En late bloomer, eller om du kan beskriva honom då, du som har bytt om tillsammans med honom.
Men han satt ju inne på ett jäkla skott. För han var väl i AIK innan, tror jag, gjorde hur mycket mål som helst. Och sen så vet jag inte om det var så att han var i Växjö först kanske, och sen kom han till oss och var hos oss en liten stund i HV, och sen gick han vidare till Luleå. Så kan det ha varit. Men han fick det liksom, det lossnade aldrig riktigt just när han var den svängen då, där hos oss. Och sen drog han väl till Finland och gjorde 400 mål, och så blev han bra i KHL.
Och innan dess, eller för att göra den här mixen runt honom ännu mer intressant, så var han också, han hade ju NHL-kontrakt. Men blev väl nedskickad till East Coast Hockey League. Till det här laget som har smeknamnet Träskkaninerna. Kommer inte exakt ihåg vad det heter. Men hans karriär är ganska häftig. Så att där har man i alla fall Ja. Intressant långläsning.
Greenville Swamp Rabbits.
Just det.
Häftigt namn.
Blir det träskaninerna, du som har borta kolan?
Vad sa du för något?
Blir det träskaninerna, du som har borta i Nordamerika?
Nej, det vet jag inte. Jag har inte riktigt...
Swamp Rabbits.
Ja, nej, det där vet jag. Du vet, det är så länge sedan. Jag har inget minne av lagen eller någonting där. Det är ju 15 år sedan snart.
Nu har vi pratat OS ungefär lika länge som vi brukar prata Djurgården i vanliga poddarna eller Leksand. Så nu får vi fasiken ta och byta till något annat innan vi blir kallade för OS-podden. Hur går det sist? Vi tar det sista bara. Hur går det för regionen på Kolan i turneringen?
Jag tror att vi blir 4.
Ros?
Nej, jag tror att det kan bli nattsvart, precis som det var i Sydkorea. Det känns som att Sverige har väldigt mycket hockeykunskap borta i Nordamerika och att vi är en oerhört stor förlorare på att bara kunna matcha spelare från Europa. Så jag säger att de åker ut i kvartsfinalen.
Ja, men jag har också tänkt så där, men så börjar man titta på trupper i de andra lagen. Så Brian Cooper kör i USA och Mosic, den här backen var i Färjestad med i Tjeckien där och lite så här. Så man känner att det är inte Connor McDavid vi ska möta heller, så man glömmer ju bort det. Nej, men jag säger att vi tar brons.
Mm. Och Ryssland är väl stora favoriter, va?
Ja, det måste de ju vara.
Ja.
De är väl, det är väl Ryssland känns det som, även om de saknar en del tunga namn. Så. Så de borde vara klara favorit.
Vi släpper OS nu så får vi gnugga app och hälsokontroll imorgon.
Precis.
Hockeystudion är sponsrat av 1x2.se och med finns Andreas Nord för att berätta lite mer om det. Du är spelrekare och håller koll på svensk hockey.
Stämmer bra, Patrik. Vi på 1x2.se älskar SHL och hockeyallsvenskan inte minst. Så tycker man att det är roligt, då tycker man ska gå in på 1x2.se och ta del av våra speltips som vi har där. Mm. Vill även slå ett slag för att vi sänder live flera gånger i veckan. Framförallt tisdagar och torsdagar är återkommande där vi bara tuggar hockey. Och då går man in på twitch.tv/1x2.se.
Så livesändningar och sen såklart då en massa speltips och rek runt både hockey och fotboll hittar ni på 1x2.se.
SHL då, grabbar? Vad har ni fått puls av senaste veckan? Det är knappt spelats matcher, men några har det ju varit ändå.
Ja, i lördag så brände jag av två matcher. Jag såg Frölunda, Rögle först och sen såg jag Norrlandsderbyt. Och då, som jag sa i förra podden, så kanske man har lite svårt just nu att liksom studsa igång på hockeyn på grund av att det har varit så mycket covid-rubriker och inställda matcher och så vidare. Men jag tyckte båda de två matcherna var riktigt roliga. Och jag tyckte det var roligt att se att Johan Sundström var så rejäl och bra och så vidare. Jag tror inte han är aktuell för OS, men han har ju varit som den här, om man ska liksom lista de här årets floppar, så känns det som att man har tagit ut honom. Men han gjorde riktigt bra den matchen. Han hade några byte där han liksom hade fem Rögle-spelare mot sig, men de fick inte puckarna av honom. Så kul att gamle Johan är tillbaka.
Ja, jag såg han också i någon match för en vecka sedan eller någonting. Nu kommer jag inte ihåg vilka de mötte en sån Frölunda, men då var han också bra. Jobbade hårt, tog sig in på målen och sen har han i sin skicklighet. Så att det känns som att det är på väg uppåt. Har du undersett något, Kolan?
Nej, men jag tänkte på Linköping. Har inte de sprattlat till och tagit lite poäng här på slutet?
Jo, jag gjorde någon sån här tabell på 10 sista matcherna typ, så var det ju Färjestad hade flest poäng, sen var det Brynäs och Linköping var ju 2 och 3 när det gällde. Jag tror de hade tagit 19 poäng var eller någonting på de sista 10 här, så att, nej, men de får ju ta poäng och Östman har fått bra, Claes Östman tränar, tycker jag har fått bra ordning på det där på något sätt, att de är med i varje match, som man klyschigt kan säga, och kan vinna och ta poäng i varje match. Så kändes det inte förra året, och det kändes som att det var liksom så här, vissa matcher var de borta från start nästan.
Man får nästan känslan när man följer LOC supportrar på Twitter att de vill adla Claes och göra staty av honom. Det går väldigt snabbt att göra i tränarbranschen då. Men de har fått ihop det bra, äntligen till slut. Niklas Persson, general manager där, har haft många tunga år. Men äntligen så är det ju lite positivt för Linköping. Det var ett tag sedan. De har ju nästan riskerat att hamna i kvalserien här, eller playdown då.
Sen skriver han kontrakt också.
Absolut, på tal om... Ja, Niklas Persson skrev nytt här nyligen, va? Förlängde.
Jo. Ja, så det är väl bra.
Det talas ju också om att de ska eventuellt ta in en bisittare till honom, eller en kollega till honom, en assisterande sportchef till och med, som de ska plocka in. Där vet vi ju sen, ja, det har vi stått i tidningarna nu, men Emil Georgsson från Västervik är väl aktuell eventuellt som sidekick till Niklas Persson. Även Södertälje är ju på och intervjuar Georgsson, som verkar vilja ta nästa kliv nu i karriären. Vad säger du om bottenstriden då? Det är ju alltid stort fokus på den nu. Jag var såg Timrå här i, eller jag var inte och såg Timrå, för jag är i karantän på grund av familjesmitta. Så att jag fick ta det hemifrån. Men Timrå var blekt, väldigt blekt måste jag säga. Även om, och idag såg jag Malmö och det kuggar inte heller i. Vad tror du, Kålan? Vilka kommer att få möta Djurgården i kvalet?
Jag är inte helt säker på att det blir Timrå. Malmö är bara 7 poäng före och de har spelat 2 matcher mer också, så att det kan nog bli hugget som stucket där. Jag tycker inte att Malmö ser speciellt bra ut.
Nej, de får inte ihop det. Jag tycker inte att de spelar med någon fart liksom. Jag vet ju fan, du som kan hockeykola, vad är det som inte stämmer där i Malmö?
Jag vet inte, för jag tycker att de har ett riktigt bra lag. De har bra backar, de har bra forwards, men det är som, är de så snabb då? Spelarna de har. Västerholmarna är ju liksom inga riktiga raketer kanske, och Carl Söderberg kanske inte heller är jättesnabb längre, och Bryggman och de här, de är väl kanske inte hypersnabb där fram, och då kanske spelet blir, och jag vet inte, nu är det ändå pucken som ska gå, det är den som ska sätta farten, inte hur fort man åker skridskor, men nej, det känns ju som att de har ett lite trögt lag.
Ja, jag saknar den egenskapen att kunna pumpa på byte efter byte, lite den här SHL-hockeyn där man inte bara gör något bra byte ibland när man är intensiv och sådär, utan att man liksom kan leverera det under hela matchen, och det tycker jag inte med Malmö. Det är mer så här, det känns mer så här old school hockey, och jag tycker inte att de har skickligheten för att spela på det sättet. Jag tycker inte de har bra backar heller, om jag ska vara helt ärlig. Jag vet inte, de spelar i alla fall inte bra de backar de har nu, så att jag tycker det är varningsflagg där. Det måste jag säga.
Sedan finns det ju en till aspekt när vi ska prata Malmö och Timrå. Timrå är ju nykomling i SHL och har ju på något sätt allt att vinna. Malmö har ju kanske gjort den bästa silly season, eller alltså värvningsperiod inför den här SHL och i början av SHL också, tillsammans med Färjestad. Det är två lag som har hyllats lite här. Eller två sportchefer som har hyllats. Det är ju Färjestads lagbygge och det är Malmös lagbygge där med Carl Söderberg och Händemark. Det är ju liksom fantastiska profiler och duktiga spelare som har kommit hem. Men, och då gör det ju här att Malmö ska ju inte vara där nere. Och att spela under den pressen, det brukar vara till slut det som avgör. Och jag tror Djurgården hellre vill ha Malmö än att ha Timrå.
Ja, det borde
det
vara
också. Det är lite så här, det var Brynäs och HV förra året, två etablerade klubbar. Nu känns det kanske lite Djurgården och Malmö. Det har hänt något där med att det inte längre är så givet att de här med lägst budget och nykomlingar och sånt här alltid hamnar i kval, så som man kände att det var för några år sedan. Så nu, utan är det har dragits ihop där. Och jag vet inte, nu blir man färgad av den senaste insatsen mycket, men jag tyckte att Timrå var otroligt blekt liksom mot det, även om Brynäs ska ha cred för sitt, absolut. Men jag vet inte. Men de hade inte spelat
det
på
16. Det kändes ju också... Nej, den där matchen blev ju som en vattendelare, för hade Timrå tagit 3 poäng så känns det som att de hade haft chansen. Brynäs hade varit med i liksom bottenstriden. Nu ryckte ju Brynäs och det ser väldigt, alltså det ser fortfarande tabellmässigt ut väldigt långt kvar för Timrå, och sen insatsen var ju inte kanske den bästa då.
Nej, så tänkte jag på Brynäs där. Jag följer ju med en del på sociala medier, och jag märker att det har varit ett sjukt drev liksom mot domarna nu igen den här veckan, att de är så fruktansvärt dåliga. Och vissa utnämnda, namngivna domare är ännu sämre än så. Och framförallt två situationer som jag har varit och sett då på nära håll är ju Simon Bertilsson först och Oskar Eklind sen. Jag fick båda två minuter efter att det har blivit en sån här matchstraffsgranskning då. Och då ska vi vilja göra det förtydliga det också för folk att om man nu väl, alltså det är ju nytt för i år det här, att man får ju ta, om det är en fem minuter man har på handen så att säga, så får man ju ta och videogranska den och omvandla det till en två minuter om man upplever att det inte var ett matchstraff. Men däremot får man inte ta bort någon utvisning, man kan inte liksom säga att nej, men det där var ingen utvisning alls, utan har man gjort den här, satt igång den här processen, så måste man ju ta minst en tvåa för att ja, för att det ska vara godkänt då. Så det går liksom inte att annullera en utvisning, för att många tycker att när de sett bilderna borde de se att det inte är någon match eller någon utvisning alls, men de har ju ingen val där, och det kan man väl tycka lite vad man vill om. I det här fallet blev det ju två minuter på båda två då, vilket betyder att de sänkte då utgångsstraffet liksom för det här. Och ja, jag blir lite så här, ja, men fan, spelarna är ju så dåliga också. Som Timrå då, det var ju 40 misstag i
den matchen. Men har det inte gnälls på domare alla tider då? Är det inte det på något sätt det mest stående? Huvudtacklingar, felaktig eller målvaktsinterferens och dåliga domare. Är det inte det? Vi måste ju ha pratat om det 20 gånger liksom i våra poddar här.
Jo, jag känner lite grann att fasiken, det är ju i samma matcher ju spelare som gör 40 misstag liksom, så här. Så att jag menar, domarna gör väl misstag, och jag försvarar väl inte det på så sätt, men vi kommer ju och vi är ju inte världens bästa liga liksom SHL. Det är ju en bra bit därifrån, och vi har väl liksom inte världens bästa domare heller, men vad ska man, hur ska man göra? Hur ska man lösa det? Liksom? Vi har ju de domare vi har lite grann, känner jag. Men nu...
Men det finns ju två vägar att gå. Antingen låter vi domarna döma på isen, och då kommer det bli fel. Det vill säga att man hinner inte se, det går för snabbt, man har blicken åt annat håll. Eller så låter man situationsrummet gå in med superskärmar och liksom tålamod och så vidare, har ingen stress som de inte är på isen, då får man be att de dömer alla känsliga situationer, för då blir det så nära perfekt som vi kan komma. Men det är frågan om vi vill ha det perfekt, eller om kanske sporten mår bra av att ha lite bedömningar och att också domarkritik eller domarattacker tillhör hockeyn.
Är det inte lite så också att domarna får ju lite mer skit än vad de kanske behöver ibland, just att det här med att folk inte kan regler till exempel. Vissa häver ju sig saker fast de inte ens vet reglerna. Och sen har det ju även, som du säger här med att en del grejer är ju inte domarna, utan det är ju regelboken som är som den är, just med till exempel huvudtacklingar och allt det här. Det är ju regelboken som säger att om man träffar en huvud så är det matchstraff, även fast du kanske gör en bra tackling, men den kommer lite grann på huvudet. Så att de är ju ganska låst till en regelbok. Det är inte så att allting är domarna som bestämmer, utan det är ju bestämt innan vad man ska ta för någonting.
Sen tänker jag så här också lite grann, att det kanske, man kanske bara ska sluta och hänga på sociala medier, för det är där all skit är. Spelarna är ju sällan kritiska och sådär, så det är väl bara att man kanske får lägga av med det, för att man färgas väl lite grann av det också, tycker att det är ett jäkla gnäll hela tiden. Men ett sätt kan ju vara att jag bara lägger av och läser det där och inte bryr mig så mycket om det.
Det kanske blir mer gnäll nu när eran förra kollega har gått in och spelat hockey igen.
Ja, vi får se. Vi får se vad Dick... Han skulle ju spela ett match redan, men det har ju blivit uppskjutet då. Ja. Men jag tror också att Sportbladet, Expressen, Lokalmedia, Simor, de har en ganska... För att vi eldar ju på lite domardebatten, det vill säga att vi ger ju gärna ljudet till Roger Rönnberg efter en match som Frölunda förlorat, och man vet om att det kan finnas diskussioner om en domarinsats. Och då får ju han elda på, och då får ju han med sig också alla Frölunda-iter som tycker att Frölunda måste vinna varje match, annars är det domarens fel. Det blir ju som lite taskigt.
Ja, men jag upplever nog ändå att det är en hygglig respekt ändå mellan spelarna och domarna faktiskt. Jag tycker inte att, och tränare också för den delen. Det är väl
är min, men känsla. Har vi dåliga domare i Sverige, Kålan?
Nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag menar, ofta när man kommer ut och spelar landskamper eller när man spelar i andra ligor, så tycker man att domarna är skitdåliga. Så det borde ju vara ett tecken på att de här hemma ändå är helt okej.
Vad tyckte du om Luleå-Skellefteå då, Rostus, som satt och specialgranskade den? Luleå vann det här. Norrlands derby vändes i magen på mig när du säger det. I och med att jag bor i Gävle som också tillhör Norrland så blir det knepigt. Men det här Bottenviks-derbyt kan vi väl kalla det för, va?
Eller E4-derbyt.
Ja, då blir det ännu mer stena där. Vad gillar du Luleå? Var de roliga att se?
Luleå är ju alltså roligt att se. Det är ju det kan man ju vi vart ju häcklade här i, eller om det var Kola som blev häcklad av Luleås sportchef i våra specialprogram då, för han hade gjort en lista på att Luleå är kulio numera, inte att de är tråkiga Luleå. Vad var det han tog upp på listan av? Kommer du ihåg det eller?
Nej,
att de sköt med skott, var det så?
Ja, Engman där. Ja, jag kommer inte ihåg exakt vad han sa, men det var ju någonting.
Han hade ju förberett ett papper där han skulle läxa upp oss.
Ja, absolut. Jo då. Och jag har väl stått upp lite för Luleå genom åren, vill jag väl ändå säga, när alla har sablat ner dem. Så där. Kolan har ju varit en av de värsta på att sabla ner Luleå, men jag har ändå sagt att jag tycker att de inte är så tråkiga, de vinner ändå matcher. Men ja, jag fick mest länge hos leven där också.
Ja, Luleå är ju ett av Sveriges bästa hockeylag just nu. De är så där effektiva. De har Omark som kan göra precis vad som helst. Det var en rolig hockeymatch som svängde. Och sen till slut så var det 4-2 i öppen kasse där, om man minns rätt.
Stämmer bra det. Sen reducering.
Nej, men jag blev nöjd. Alltså jag kände mig att det här var bra underhållning. Och det är synd också. Jag vet inte om ni orkar höra det, men det är ju synd att inte det får en fullsatt arena att se den här matchen. För att det var väldigt bra underhållning och det var väldigt bra hockey.
Ja, Skellefteå hade väl inte spelat på länge heller, va? Så det var väl en...
Nej.
Men Luleå har...
Jag försöker inte tänka på dem där. Men det var en jättebra hockeymatch och det var två bra hockeylag som kommer kunna spela långt in i slutspelet i april och maj.
Såg du någon OS-kandidat då?
Ja, alltså jag är ju förtjust i Straussmann, måste jag säga. Han är väl uttagen till USAs lag redan, så han är väl redan klar där. Sedan vet jag ju att många håller ju Pudas väldigt högt då. Det är på något sätt, han känns som tokgiven numera i Tre Kronor. Och sen har vi ju Kolans favorit där, Engsund då, som tacklar liksom det mesta som går att tackla i mittzonen. En fantastisk timing har ni i sina tacklingar.
Och så Erik Gustafsson som jag pratade med i torsdags var det väl, tror jag, när de mötte Brynäs där. Och han var ju görsugen på att spela OS faktiskt. Inte spela Tre Kronor sedan OS just i 2018 där. Och åkte ut i kvarten. Men nu brann det ögonen igen när jag nämnde Tre Kronor för honom. Så att,
Han har blivit ratad flera år av Garpen.
Ja, det har väl varit lite kombinationer. De har ju haft familjesituation som har gjort att han inte har kunnat vara iväg heller. Va? Men jag tror att det var någon kombo. Jag tror att det var något tror jag hände där 2018 i OS där, som gjorde att de kanske inte bytte kakerecept med varandra direkt efteråt i alla fall. Men sen tror jag att det har varit liksom, sen Garpenlöv, för Marcus Rangar som backcoach och sånt med att de har velat haft med Erik sen de tillträdde, och det är snart 3 år sedan, så att, men mer att han har tackat dig då.
En annan snackis i veckan var ju Färjestad fick ju tuffa målvaktsproblem, och man har ju redan sålt Haukeland bland annat till, eller skickat, eller annullerat det kontraktet då. Och då valde man att låna in Filip Larsson från HV71. Och då var det ju en tornado som blåste över Småland. Kan du förstå det där, Kolarna, att det blir så känsligt när man lånar spelare?
Ja, det här är ju ändå klubbar som hade sin storhetstid samtidigt och typ turades om och vinna SM-guld ett tag. Jag kommer själv ihåg de åren jag spelade i HV, just åka till Karlstad och spela den där matchen. Det var verkligen hatstämning. Så jag förstår att det sitter djupt hos HV-supportrar som bara ser sin målvakt. Han får trä på sig Färjestad-tröjan. Sen ska han komma hem igen. Nej, jag tycker inte att det är bra. De hade kunnat låna en målvakt någon annanstans.
Jag tänker att det har suddats ut. Jag menar, vem är det som tränar HV71 just nu?
Ja, jag vet. Men jag tror att det känns mer som en annan... en annan grej. Jag tycker inte att det är samma sak. En arbetslös tränare som byter lag, det har ju hänt. Alla de tränarna som är i Sverige, de har ju tränat något annat lag. Det är ju den där cirkusen snurrar ju på ganska bra, så just ledarna, de har ju varit i varenda klubb.
Ja, han är ju lite konst. Han är ju där en hel säsong och ska göra ett jobb för HV. Det tycker jag blir något helt annat än de här små snabbjobben. Det som är liksom mest fascinerande med det här, det är att Filip Larsson inte ens spelade. Han var ju med som skulle vara backup då till J20-målvakten, som egentligen är J21-målvakt, för han är överårig, som skulle stå. Jag kan ju tycka att man kan lösa det smidigare. Eller jag tycker att man kan lösa det smidigare. Ta en annan målvakt, en annan backup. Låna en från Karlskoga eller från Almtuna eller från, jag vet inte. Men alltså, lite mer respekt för den här rivaliteten och som ändå driver, tycker jag, som är en stor del i svensk hockey. Jag tycker man måste tänka ett varv till där faktiskt innan man agerar. För det finns så många möjligheter att låna in allsvenska spelare till SHL. Men man behöver ju inte ta de här symbolspelarna. Nu i Filip Larsson har ju inte nå HV-anknytning mer än att han varit där den här säsongen så sett. Men om det nu är en rivalitet där, sitta med den där Färjestad-tröjan på bänken då i en match, är det liksom värt det verkligen? Jag är tveksam till det faktiskt.
Ja, men vissa lag ska
inte
ta...
tillbaka.
Vissa lag ska inte ta spelare från andra lag. Så är det bara. Man får,
nej, och det man tycker man borde sitta i ryggmärgen, va? Ja, visst, det borde sitta i ryggmärgen på något sätt, att vi, liksom, vi tar inte därifrån, men jag vet inte, eller också är det vi som är helt snett på det.
Sen är det ju intressant också, om vi ska fullfölja hela den här historien, så är han ju tillbaka i Jönköping nu. Det vart ett extremt kort lån då. Färjestads målvaktssituation har ju förändrats igen till det positiva, så att nu behöver man inte ha Filip. Så att egentligen nu med fasta hand så var väl det här extremt onöd. Och det som är lite märkligt, det är ju då att det har ju nog inte undgått någon att den här frågan har varit viktig för supportrar under hela hösten. Vi hade, det drog ju över en tornado över Siljan här i höstas när Leksand lånade in Ljunggren, alltså Moras lagkapten, för några matcher. Och då var det också väldigt mycket diskussioner och då belystes det här, och Mora var ju nästan tvungen att göra lite avbön på sin hemsida för det här. Och sen har vi ju då Frölunda som ville låna spelare av AIK, som AIK till slut stoppade. Man lånade inte ut den här spelaren, och det var också lite fokus på det här, så att det känns ibland som att HV kanske har liksom totalt missbedömt allting, vad som har skett under hösten. För hade man haft mer koll på de här händelserna så kanske man hade tänkt till en eller två eller tre gånger innan man tackar ja till förfrågan från Rickard Wallin.
Det känns som att hockeyallsvenskan är indelad i typ två fack. Du har ett par klassiska lag som man helst inte ska röra spelare från. Sen har du de här längst ner, Västervik och Tingsryd. Såna här lag som kanske inte har ambitioner eller som aldrig kommer klara av att ta sig upp i SHL. Där kan man låna spelare, och i slutändan så brukar de här klubbarna också vara... Och Västervik har ju haft det som system ju, att sälja spelare för att klara ekonomin. Så att där känns det ju mer naturligt att varsågod och plocka den ni vill ha.
Men du som kan området där, Kolan, nu spelade ju Karlskoga matcher här samtidigt som Färjestad ska spela matcher, men hade det inte varit simpelt att bara låna en målvakt Karlskoga, eller är det big no-no i det området?
Jag vet inte. De har väl haft samarbete mellan varandra, och jag menar, Färjestad skickade väl han den här forwarden. Han var väl och spelade där. Vad heter han?
Ja, Oskar Lavner.
Ja, precis så heter han. Han var väl och spelade några matcher. Och sen, ja, jag vet inte riktigt hur relationen är. Jag kommer ihåg för många, många år sedan när jag gick från Karlskoga till Färjestad. Då var jag och tittade på en vi heter ju Bofors då på den tiden. Då var jag och tittade på en match precis efter att jag hade gått till Färjestad. Då eldade de upp en Färjestad-flagga i hallen, så att jag tror inte alla är nöjda över det.
Nej, och man behöver inte ta Karlskoga heller, men jag menar, man spelar ju Växjö borta. Man har ju kunnat titta till Troja, man har kunnat titta till Tingsryd, man har kunnat titta till Kristianstad. Alltså tre klubbar som inte har någon rivalitet alls med Färjestad till exempel, och dessutom nära till Växjö. Va? Så att det är Västervik som inte är superlångt därifrån heller.
De är jävligt kantiga.
Ja, lite så kan jag tycka. faktiskt. Även om jag förstår att de jobbar hårt och har mycket i huvudet och fan, gör misstag också. Men lite det att man, jag tror att det är viktigt att visa lite respekt för den där rivaliteten. Eller också är det bara jag som en mossig gammal gubbe som tycker det är viktigt.
Såg du Simor i lördagskolan?
Nej, det beror på vad, ja, lite grann, men inte helt på vad du tänker på.
Jag tänker på Thornberg gick ju, ja, blev ju galen där för att Pontus Andreasson då körde en Värmblom där och hade visiret lite annorlunda än vad man kanske brukar ha. För det första, kan ni bara förklara för mig, varför har man visiret sådär som en keps?
Ja, jag vet faktiskt inte, jag har aldrig haft visiret sådär. Inte vad jag minns. Nu är det väl säkert någon som hittar någon gammal bild på mig när jag har visiret sådär. Men om jag säger så här, mina sista 10 år som aktiv så hade jag visiret som man ska ha det, så att det faktiskt skyddar om det kommer upp en klubba eller vad det nu kan vara, en puck som kommer farandes. Det är ju ändå, det är ju det lilla skyddet man har för ögonen, så det är väl bra om man kan använda det. Jag kommer aldrig att köpa argumentet att, för jag tror att en del tycker att den här skarven som blir, eller kanten på visiret, att det kan störa, men det, det vet jag fan. Jag köper inte det. Visiret är ändå bra, för det är till för att det ska skydda. Vi får väl se hur länge de får spela med visir. Det skulle kunna sluta med att det till slut blir att du har galler eller hel visir. Heltäckande.
Mm. Fanns det ju iTech, kommer ni ihåg det? Kommer ni ihåg de helvisiren som fanns för iTech?
Ja, det var hett när man var liten.
Ja. I Nordamerika hade ju många de där iTech-visiren.
Liksom. Ja, nej, men det här är väl en...
Men,
det är väl en ständig fråga just med hur man ska ha sin utrustning. Nu kanske inte visiret är det som är den hetaste potatisen, utan det är väl den här frågan om halsskydd som, ja, den har ju funnits i urminnes tid, att alla utlänningar som kommer, de vill absolut inte ha halsskydd, för det har de inte när de spelar hemma. Och sen så, ja, så vill inte de andra spelarna heller ha det. Problemet blir ju att om vi har SHL-spelare som åker runt utan halsskydd, så kommer ju våra barn också vill åka runt utan halsskydd. Så jag tror att man måste tänka steget längre, att det är faktiskt, man är en förebild ute på isen, och halsskyddet är ju bra om det sitter på. Vi hade väl en tragisk händelse här var det förra veckan, när det var en pojk som omkom. Han fick väl en skridsko på halsen, va?
Ja, borta i USA.
Ja, så nu är det inte säkert att ett halsskydd hade hjälpt han där, men det ökar ju ändå chansen att klara sig om man faktiskt får en skridsko på halsen.
Vad tycker du, Andreasson? Jag tycker att det är nitiskt att hålla på och anmärka på det där, eller tycker du att han behöver skärpa till sig?
Nej, alltså vet du vad? Just med visir, det tycker jag, jag struntar fullständigt i det. Sen vet jag att Thornberg sa någonting att man kunde skära någon annan. Och det kanske stämmer, det vet jag inte. Jag har aldrig upplevt det. Men om man är så pass korkad och inte vill skydda sina ögon, då får det väl vara så då. Det är ändå, de är vuxna.
Vad är mest farligt på isen? Är det att en klubba åker upp, eller att det blir en styrning på pucken, att pucken får en bana som letar in sig mot snoken eller ögonen? Eller vad är man rädd för där ute som kan ske med ansiktet?
Nej, klubban är ju värst. För den, jag menar, det är det som faktiskt kan göra att, ofta så hinner man ju undan när pucken kommer, men klubban kommer ju, den kommer så fort så att du hinner ju aldrig göra någonting. Utan den slår sig oftast rakt upp när någon ska lyfta en klubba eller skjuta ett slagskott eller vad det kan vara. Så det går så fort. Pucken kan du ju oftast hinna med och flytta det för. Men klubban är farlig.
Kompositbladen är väl som, de är väl tunna som rakblad också?
Ja, jo, men jag tror nog mer att just att få det vid ögonen är ju, det är ju inte bra. Det är så lätt att ge illa ögonen. Få någon skada. Och det var väl, vad heter han? Ersson där i Brynäs som råkade ut för det här senast. Var det skridsko han fick då?
Jakob Josefsson skridsko var det som
visst, ja.
Får upp och skar av en synkanal eller vad det heter för någonting, ja, strax under ögat.
Ja, det är otäckt. Bär utrustningen rätt är väl budordet vi skickar vidare. Sen de är vuxna och får ta egna beslut.
Ja.
Vad har vi för silly season då?
Kolan, har vi någon silly kolan?
Ja, du skulle gräva fram något här till 20.00 när vi poddar här på söndagskvällen.
Ja, det är tyvärr tomt alltså, jag är ledsen.
Är det helt tomt? Och Vändjan, de hade inte ringt, eller hur?
Nej, vart men var, det då? Vart ligger det då? Jag fick ju aldrig reda på det.
Ja, du har en kompis som har stuga där. Kan du förklara var Vändjan ligger?
Ja, man åker förbi där, de åker till Sälen typ, tror jag. Alltså, efter Malung eller Älvdalen eller någonting, så ligger det något ställe som heter Vändjan. De säger att det är mycket mygg det.
Men, ja, mycket mygg och långtråkiga fredagkvällar.
Så vad de intresserade om däremot. Men... Vad de intresserade av mig? Var det där du hade fått info om?
Jag vet inte ens om de spelar hockey förut, men IK Vänjan är en klassisk hockeyklubb i Dalarna. De kanske har lagt ner sin verksamhet och så. För du hade väl några tankar, var det Orsa, eller vilken klubb var det som hade ringt? Vi fick ju inte ens veta det. Var det Orsa eller Ore?
Nej, det var Orsa, för att Ore spelar ju i våran serie. Så att de var det inte. Det var Orsa.
Okej, och där är ju Mats Lust tränare så att säga. Men det kändes som att du inte hade stenkoll på vad det var för lag som hade ringt.
Nej, det hade jag inte. Det var ju det jag fick fundera på.
Nej. Ja, okej.
Okay. Har vi något silly då, Thomas? Har du något silly att bjuda på?
Ja, men vi pratade, vi försöker ju vara med i matchen här då. Och det kan väl bli en intressant spelare som kommer ut på SHL-marknaden. Det är att Mattias Bromé väljer att komma hem till nästa år då. Han är ju Davos nu då. Fantastiskt ställe att spela hockey på då. Men han har varit lite skadad och sådär och var väldigt stor stjärna i SHL. Och där var det ju att det var många klubbar som var med och bjöd på honom. Örebro, Leksand och Malmö bjöd ju på honom innan han valde Davos. Så att de klubbarna borde väl vara intresserade. Ja, och väljer han att komma hem, då har han testat NHL, han har testat Schweiz. Då känns det som att honom kan man kanske slänga på 3-4 år och veta om att han stannar i SHL.
Jag vet inte exakt hur hans kontrakt ser ut heller, men han har väl till 22-23 i alla fall. Så jag vet inte om han har någon out eventuellt. Jag vet att han trivdes ju väldigt bra i Örebro när han var där. Så jag har väl svårt att se att han inte hamnar där om han nu vänder hemåt. Han har ju gjort 35 poäng eller någonting på 25 eller 26 matcher där i Davos. Han har ju haft en grym succé så sett då, före sin skada då. Men han är väl tillbaka i spel igen, tror jag. Han är ju spännande namn. Jag gick förbi Sätraåsen där på Brynäs faktiskt och fick höra lite där om lite rykten där också om att man vill. Man skrev ju 1+1 med Chey Genoway. Jag tror att det är båda parter har rätt att bryta den eller säga upp det där optionsåret. Och jag förstår så vill ju Brynäs säga upp det och omförhandla kontraktet lite grann. Med andra ord sänka lönen lite för att på Genoways andra år. Tycker väl kanske inte att han har levererat som typ en 300 000 kronor i månaden back ska göra. Så att, ja, vi får se lite grann hur det utvecklar sig. Men det hörde jag där i alla fall.
Det är ganska intressant det här, Kålan, kan jag tycka. Att då ska klubben då bryta när en spelare underpresterar. Då ska man bryta och sänka lönen. Tänk om det är tvärsom då, om man gör en riktigt bra säsong. Tänk om då spelaren rätt att bryta och förhandla upp lönen då. Men så går det ju väldigt sällan då.
Ja, det är väl Carl Söderberg gjorde väl det, vill jag minnas, när han gick till Linköping. Han omförhandlade väl sitt kontrakt direkt, för han hade väl, jag vet inte om han hade 1 eller 2 år när han kom till Linköping. Och så, han hade ju bara varit i Malmö, han ville ju bara vara i Malmö i stort sett. Kändes väldigt hemmakär, men sen så valde han ju att flytta. Och
han öste in poäng där.
Jag vet inte, det här är bara vad jag har hört. Jag vet ju inte vad som stämmer. Men ryktet sa då att han hade skrivit ett nytt kontrakt på en gång. Och att han förhandlade upp den nuvarande lönen som var på kontrakt. Den ökade han ganska rejält då. Med det här nya kontraktet. Men Brynäs gjorde väl, gjorde väl likadant förra året eller 2 år sedan. Med Niklas Danielsson. Så jag upp hans kontrakt och skrev ett nytt. Så att de har väl koll på vad de gör där och sparar väl lite pengar. Sen kanske det är svårare med, det är väl lättare med Niklas Danielsson som har hus och grejer i Gävle och förmodligen kommer bo kvar där. då kan man ju köra en fuling och så får man ju den här som vi pratade inte vi om det förra veckan, det här hometown discount.
Precis. Och sen...
Men hur tar man en sån där grej som hockeyspelare då? Och vi säger att han har 280 000 i månaden. Och han har räknat på det här och han har liksom, det kanske är hans sista kontrakt, han har gjort det här tvåårskontraktet nu med Brynäs då. Och så vill Brynäs förhandla om det och ge en typ, vi säger 100 i månaden. Hur motiverad blir han att spela nästa år i Brynäs och vara max fokuserad på Brynäs när lagledningen vill liksom typ halvera lönen? Blir inte det en tankevurpa? Blir det inte väldigt svårt att fokusera på hockeyn om man blir så devalverad hos ens chefer?
Jo, men det, alltså, det finns väl ingen som sänker från 280 till 100. Nu kanske vi pratar om att han har 300 och de vill sänka till 250. Det är klart att det är väl det i så fall som det
handlar. Men hur har du tagit det, Kolan?
Ja, alltså till att börja med så det kanske inte är likadant för alla, men man lär ändå kolla sig i spegeln lite grann och se hur säsongen har varit och så vidare. Jag kommer själv ihåg när jag spelade mitt sista år i Timrå och det gick ju skitdåligt. Jag var helt värdelös och laget var ju också katastrof. Vi klarade oss ju precis från att hamna i kvalserien var det väl då. Så vi hamnade på platsen ovanför. Men det var ju riktig pissäsong och jag satt ju på ett väldigt bra kontrakt. Och sen så vet jag pratade med min agent och han frågade mig, ja, men vad vill du göra? Jag bara, nej, jag vet inte, men ja, kolla om du hittar någonting. Jag kan gå ner hälften i lön, sa jag. Och sen så ringde han och då var det jag gick till HV. Och då sa han, ja, men hur mycket kunde du tänka dig att gå ner i lön? Ja, men jag kan gå ner hälften, sa jag. Och då sa han bara att, ja, men det behöver du inte, för då hade de höjt lönen från det jag hade i Timrå. Men för mig var det då, jag hade ju kunnat spela för hälften, för jag tyckte inte att jag var värd mer.
Nej. Superagenten Lasse Söderström.
Han löser allt.
Vi har gått långt över timmen nu, kan jag tala om. Kanske dags.
Ja. Dags att
runda av.
Fokusera på den här appen imorgon. Jag har lite ångest för det.
Ja.
Om en app då, men det, ja, vi får se hur det går.
Har vi något mer du vill tillägga, Thomas, eller?
Nej. Jag hoppas att, nu är det ju tanken att det ska rulla på med massa matcher. Jag såg att Oskarshamn hade 9 matcher på 15 dagar och något sånt där. Jag hoppas nu bara att det här spelschemat ligger så att inte det blir massa covid-tjafs mer den här veckan som kommer.
Hur många lag är det som inte haft covid nu då? Har vi koll på det? Det lär ju bli stopp någon mer gång för de lagen.
Brynäs och Luleå är ju... tror jag inte haft i alla fall, va?
Ja, har Frölunda haft det?
Nej, Färjestad är tveksamt, va? De har inte heller haft det, tror jag.
Men de kanske har haft någon, men lyckas isolera det. Ja. Alltså det är ju jättesvårt att veta.
Om jag tänker lag som har ställt in matcher. Det är väl som har ställt in matcher. Det är väl de fyra och kanske något till. Rögle kanske också har klarat sig, va?
Ja, vi får se.
Ja, det är några stycken.
Om de klarar sig.
Ja. Vi får hålla tummarna. Det kan bara bli bättre. Det kan bara bli fler matcher förhoppningsvis.
I karantänen då, vad har du för Netflix-tips? Har du någonting att delge andra människor som ligger och lyssnar på det här och är mitt i en karantän?
Oj, jag såg en bra film igår kväll faktiskt. Som hette... Åh, titta, nu har jag glömt bort vad han hette också. Det var ju skit.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag såg Gladiator igår kväll, så då, ni som inte har sett den, ni har 155 kvalitetsminuter framför er om ni vill ha några tips och ha långtråkigt.
Ja, jag ska försöka komma på vad filmen hette i morgon. Höll jag på att säga, nästa avsnitt i alla fall av podden. Så ska jag ta den. Nomadland hette han för 17. Nomadland, nu fick jag in det. Det var en bra avslutning. Se den, den var bra. Tack ska ni ha för idag.
har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.